Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna till det femte avsnittet utav
Häxor och kamrater!
Vi är tillbaka i Oda Studios med Brenda. Roshin är tillbaka för att hon är frisk och glad.
Yay!
Och jag är frisk men inte glad. Nej, jag skojar. Jag är glad också.
Jag är aldrig glad.
Nej.
Förutom nu.
Förutom när du är god.
Ja, då är jag glad.
Då är jag glad.
Det är bara då jag känner glädje i mitt svarta hjärta.
Ja. Idag så har vi tänkt att vi ska prata om, vad ska vi kalla det?
Slaktivism kanske?
Precis, slaktivism i och typ internet warriorism.
Mm. Ja, precis. Det man kanske föraktfullt kan kalla för social justice warriors.
Yep.
Om man vore alt-right, vilket vi inte är, ops. Eller?
Eller? ja, nej, men vi har pratat om det här du och jag emellan.
Mm.
Vad har vi sagt?
Ja, men vi har väl sagt lite det här att det finns en tendens i och med sociala mediers möjligheter och på många sätt gränslöshet att man kan liksom, det finns en stor plattform för aktivism och att föra liksom, diskussioner och medvetandehöjande kring liksom aktivismfrågor och sociala rättigheter och sånt där. Men att det här kanske inte alltid är fruktbart eller att man ens gynnar sin sak genom det.
Mm. Och ja, precis det du sa. Och jag skulle vilja säga typ att jag personligen är väldigt trött på att se hur man hetsar emot privatpersoner och liksom istället för att foka på strukturer. Det är typ det som är mitt stora störningsmoment.
Ja, men precis. Alltså det är väl det jag håller helt med. Det är verkligen mitt stora störningsmoment också. Alltså jag tjatar ganska mycket om hur typ så här nyliberalism infiltrerar allting vi gör. Men jag verkligen tror på det i det här fallet också. Så det är klart, aktivism är ju att hålla på med politik helt enkelt. Mm. Det är praktisk politik. Mm. Och det har blivit så himla infesterat av det här individtänket. Att om just du inte kommer på just min demonstration, då är du en dålig aktivist. Då kanske du till och med skiter i den här frågan egentligen.
Mm.
Om du ska hålla på och typ fronta med att du bryr dig om saker, att du försöker tänka rättvist och så vidare, men inte kommer på mitt event, då får inte du vara med.
Ja, precis. Och det vi pratar om är alltså när det kampanjas för liksom lämna dåligt recensionsbetyg på den här Facebook-sidan eller använder den här hashtaggen och skriv jättemånga tweets till en person. Eller ställ liksom privatpersoner till svars för att de kanske administrerar en Facebookgrupp. Eller liksom, de behöver inte ens ha någon egentlig maktposition. Alltså det är inte när det när man ställer politiker till svars. För det kan ju förstå att man gör. Men det här är liksom när man så här lite vevar åt alla håll och det är olika frågor varannan dag. Liksom.
Ja, men precis. Alltså det finns en tendens att tänka liksom att om jag pratar om saker som är till exempel att jag har upplevt rasism i mitt liv och berättar om de historierna så är jag medvetandehöjande på något sätt. Och att det då i sin tur skulle förändra någon rasistisk struktur. Och jag bara tror inte på det liksom. Jag tror inte att en berättelse i sociala medier kommer att göra att samhället blir mindre rasistiskt. Alltså det fordrar ju att människor inte vet att rasism finns.
Mm. Men då, ja, precis. Ja. Och sen så vidare tänker jag då också när man ska så här ställa andra till svars för att de inte backar en, ja, till exempel.
Exakt.
Att så här, som vi har skämtat om lite när vi har skrivit på Twitter typ, att alla som inte likar vår podd på Facebook, de är fascister liksom.
Ja.
För att vi är två rasifierade unga tjejer liksom. Eller ni är rasister om ni inte typ lyssnar på vår podd.
Ja, precis. Alltså det är ju en medveten liksom skämttagning på den typen av retorik som faktiskt existerar.
Ja.
Alltså jag såg så här, i och med att det har varit många demonstrationer runt om i landet med anledning av det här fruktansvärda som händer med svarta migranter i Libyen. Mm. Alltså att de helt enkelt många gånger säljs som slavar, alltså på slavauktioner. Det är verkligen, alltså det är vidrigt på alla sätt och vis.
Liksom.
Men då har man sett så här, folk som försöker på olika sätt samla människor kring den här frågan.
Mm.
Gör så att de kommer på demonstrationer eller uttalar sig på något sätt. Och går på liksom... Ja, en medieprofil till exempel som skriver om feministiska frågor och bara, jaha, varför skriver inte du om de här frågorna nu då när svarta människor lider i Libyen?
Mm.
Och jag bara ser liksom inte vad det ska leda till.
Nej men precis, för då handlar det mer om att man vill göra en poäng av att typ du är inte vår allierade för att du har inte skrivit under på det här eller liksom... Och det kan vara liksom en fråga som en person egentligen inte har någon så här... Den har ingen kunskap om den frågan specifikt. Det är inte så att det är liksom utrikesministern som faktiskt kan påverka någonting eller att det är någon expert inom området som annars alltid tar ställning i just de frågorna. Utan det kan vara att liksom, man sparkar åt höger och vänster, liksom åt alla håll. Typ att det kan vara så här, varför har Alexandra som har så här många följare, varför har inte hon uttalat sig om den här frågan? Och så bara, men varför skulle hon det? Hon har ingen... expertis inom det här området, hon är bara en person liksom.
Mm, mm.
Och då skulle man ju egentligen kunna säga, varför har jag vet inte, han skulle ta exemplet med han hockeykillen med Head and Shoulders reklam, men jag kommer inte på vad han heter.
Inte jag heller.
Varför har inte han uttalat sig om det här?
Ja.
Eller varför har Måns Zelmerlöw inte sagt någonting om den här andra frågan? Alltså så här,
ja.
och det blir helt irrelevant och det blir liksom bara drevigt.
Ja, men det är väl precis den grejen, att det blir drevigt. Det blir så tydligt att man är ute efter att dreva egentligen. Alltså visst, man skulle kunna dra argumentet så här, ja, en profilerad mediefeminist till exempel kanske har ett nätverk där de här frågorna är intressanta, snarare än typ så här vad Måns Zelmerlöw har. Men samtidigt så liksom, som du säger, det betyder ju inte att den här personen i sig har någon expertis i frågan liksom. Och för den delen, är det en bra metod att hänga ut den här personen och ställa den till svars för varför den inte har skrivit om det?
Ja men precis, det är så här som att någon bara, okej, Alexandra, vi har hört att det är diskriminering inom basketsporten. Och så säger att jag skulle ha så här 100 000 följare i alla mina kanaler. Och så bara, varför inte du uttalat dig om det här? Och så bara, okej, kanske för att jag aldrig har spelat basket. Att jag verkligen inte har koll på sport. Alltså så här, och att min plattform då skulle göra att jag är skyldig. Även om min plattform bygger på någonting annat. Liksom.
Mm. Jo men absolut, precis. Alltså, även om du skulle ha en plattform där det finns personer som skulle liksom, vara intresserade av den här frågan. Eller som berörs av den här frågan. Kanske inte du specifikt själv gör det. Men liksom... Jag tycker också att det finns alltså, den här idén om att man ska någonstans nöja sig där också. Alltså som aktivist, att man ska nöja sig med att ha drevat lite grann mot stora medienamn på internet. Eller ha liksom, skrivit några tweets och så vidare. Man bara, jag är ledsen men det gör inte dig till en bra aktivist heller.
Nej men det är väl framförallt det.
Ja.
Alltså så här att man tänker att man har fyllt på sitt aktivistkarmakonto för att man har suttit på Facebook och delat loss på artiklar och typ gett alla Facebook-sidor en etta i stjärna i recension och sen bara, jag är aktivist, jag skapar förändring i samhället.
Ja, exakt.
Och man bara, nej, det enda du gör är att du kommer bli blockad på Facebook.
Alltså på riktigt. Jo, men verkligen.
Det är så här, det är inte aktivism, det är typ bara... Alltså den typen av aktivism var relevant en gång i tiden, typ.
Ja, alltså precis. Grejen är väl att man måste göra en skillnad mellan opinionsdrivande arbete och aktivism, liksom.
Mm.
Alltså opinionsarbete kan man göra på nätet, man kan göra det i tryckt media, man kan liksom ja, på olika sätt få ut ordet. Mm. Medan en aktivism som syftar till någon slags förändring, ja, då gäller det att du står där utanför förvaret liksom och hindrar utvisningar. Då gäller det att du är där liksom vid sprutbytesmottagningen och ser till att den inte läggs ner. Alltså du bildar
öppnar
en mänsklig
kedja. Öppnar upp ditt hem till flyktingar. Står ut och delar ut så här, mat till hemlösa.
Precis.
Att du donerar liksom, hygienartiklar till härbärgen. Jag vet inte att du gör någonting på riktigt eller att du... Ja, men att man gör någonting så här kroppsligt, inte bara sitter hemma vid sin dator eller mobil och hetsar.
Ja, precis. Alltså där kan man ju se, om man drar en jämförelse med hur hela så här, typ rassemobiliseringen har sett ut på nätet och som nu har flyttat ut också i det verkliga livet.
Mm.
Där kan man se så himla tydligt varför det är ett, viktigt att organisera sig utanför internet. Och två, vad som händer när man gör det, att det blir på riktigt då. Mm. Alltså vi har ju haft, som många säkert vet, en massiv liksom rassemobilisering på nätet. Alltså rasister, nazister, liksom högerextremister som organiserar sig på nätet.
Mm.
Som liksom skapar fejkkonton och hetsar mot folk som går ihop tillsammans, skapar grupper och så vidare och så vidare. Mm. Jag tror många är bekanta med det här. Antingen har man blivit utsatt själv eller sett det på håll liksom.
Ja, precis.
Det är ett stort problem.
Det är svårt att missa för att det är så här, de besudlar ju hela allting.
Precis. Och man har liksom många gånger tänkt så här, okej, men det är bara på nätet liksom, med citationstecken kring bara. Men nu har de faktiskt börjat flytta ut i verkliga livet. Alltså vi har grupper som är så här, ja men i kölvattnet av hela Peter Springare-grejen som var i fjol, eller i våras eller vad det var. Så bildades ju den här gruppen Stå upp för Peter Springare, som sedermera blev Stå upp för Sverige. Ett bara stort näste på Facebook för liksom allmänna rasister och så.
Missnöjda.
Liksom stugväljare.
Mm.
Men de har ju börjat mobilisera sig i det verkliga livet nu. Alltså de visst att de inte dyker upp jättemånga på deras demonstrationer. Men det börjar så sakteligen bli demonstrationer. De börjar komma och manifestera. Man såg dem på Medborgarplatsen här i Stockholm. Protesterande mot de ensamkommande afghanska flyktingarna.
Ja, det där var ju så... det var ju, ifall folk inte vet, så hade vi... det var inte bara ensamkommande som var där, men det var framförallt... Det var för att uppmärksamma de usla... vad säger man? Människor... Ja, hur uselt det var att bli utvisad till Afghanistan, för att det är så dåliga förhållanden där.
Ja, precis.
Och då var det flera afghanska personer som var framförallt unga killar som var där för att sitt strejka.
Ja, precis.
Och alltså, då organiserade någon av de här, var det Folkets demonstration eller något sånt?
Ja, något sånt.
Något sånt som man tidigare har sett som något sånt rassetrolls. Men då var de faktiskt där på plats.
Mm.
Och till en början så var de så här, inte så många, men sen var de kanske så här 100 pers eller någonting.
Ja, framförallt så var de ju där. Alltså deras närvaro i sig är liksom hotfull. Även om de hade varit liksom 10 pers. Alltså jag tänker...
Ja, och det var inte bara... jag måste säga att det var några organiserade nazister på plats också.
Ja.
Det var inte en majoritet av dem. Utifrån vad jag uppfattade så var de flesta liksom inte organiserade nazister utan missnöjda vanliga rassar. Eller vad ska
ja, säga, men liksom det folk. Spelar inte jättestor roll, tänker jag, med tanke på att de faktiskt tog sig ut på gator och torg. Liksom.
Mm.
Alltså, även om det är så de organiserar till slut. Liksom. De kommer i egenskap av missnöjda rassetroll, går därifrån som så här övertygade.
Ja, precis, för det är det jag menar. För då blir det lätt att knyta an. Alltså, de kan rekrytera ganska
precis.
Snabbt. Och också, vi var ju många fler som var liksom på... afghanernas sida som var där. Så att det var inte så att vi var en minoritet, men det var ändå hotfullt nog. För det blev liksom, även om det inte blev direkt slagsmål och så här liksom helt kaos, så var det ju ändå att vi stod liksom en meter ifrån varandra och stirrade på varandra. Det var,
ja.
Det var ju liksom, och polisen stod i mitten typ, och, eller det stod typ två poliser i mitten och bara ja, ni får inte gå längre än så här. Typ.
Det visar ju vikten av att organisera sig i det verkliga livet utanför internet. Hade de här bara fortsatt tjafsa på nätet och hetsa mot folk som på något vis står upp för asylrätten, då hade inte det alls varit lika hotfullt som att de faktiskt kom hit, ställde sig på Medborgarplatsen och riskerar en del. För det är väl där någonstans man landar, att riktig aktivism handlar ju om att riskera någonting. Att bidra med någonting. Tid, pengar, din kropp liksom fysiskt på plats.
Mm.
Som liksom att klicka en etta på en restaurangs Facebook-sida inte gör. Liksom. Det är ingen risk för dig. Det innebär liksom ingen förlust eller ingen insats att göra så.
Precis. Och jag tänkte bara angående det här med att så här, klicka recensioner och sånt där. Förutom att du inte gör någon förändring alls, förutom att kanske bli blockad eller någonting, så är det liksom, det vattnar ur. Det blir så här, man har en ny sån kampanj varje vecka. Man ska bojkotta olika sidor varenda vecka. Man ska bojkotta olika klubbar, olika liksom personer och olika, ja, hela tiden. Så det blir bara massa så här, det blir som, jag tänker mig så här, en stor så här, typ tecknad människohög som först springer åt ett håll och bara och sen springer de åt nästa håll och bara och så är det olika så här, håll, och sen ser man att de bara så här, har gjort ingenting, och så har de andra kunnat organisera sig och göra så här, vettiga saker. Mm.
Den tecknade människohögen.
Ja, men jag ser du det framför dig?
Ja, jag ser
de bara,
det.
Springer så här med typ vevar så här med armarna.
Ja, men det är en jätterolig bild. Jag ser den framför mig.
Men det också som stör mig med det här, det är att jag kan se, och det här är liksom inte bara en person. Det är inte så att jag menar liksom en person som har gjort det här, utan det här är ganska ofta. Det är att man använder olika politiska frågor eller katastrofer för att bygga sitt egna varumärke, för att bygga liksom, få följare eller bygga, ja, men så här, för att bli en person.
Mm.
Och tyvärr så funkar det ju faktiskt så att man blir inbjuden till debatter och sånt där, men det, du behöver liksom inte ha gjort någonting, du behöver inte ha suttit. Förra veckan så var Agnes och Linnea här från Allt åt alla, och då pratade vi lite om så här, jo, men det är lätt att stå där på barrikaderna, men vem är där när man typ sitter och räknar ihop pengar till för att kunna betala hyran till lokalen så att man kan ha möten där liksom. Eller vem ser till att koka kaffe och typ sköta alla så här små administrativa saker som inte ger någon cred.
Mm. Jo, men precis. Alltså det är som att man organiserar en stor demonstration på Sergels torg, men vem ser till att det följs upp sen? Alltså vad kommer hända? Vad innebär den här demonstrationen utöver att vara ett stort gruppterapisamtal för alla som tycker att någonting är skit liksom?
Mm. Precis, och sen så samtidigt, det är inte som att, jag antar att inte du heller, men ingen av oss är emot demonstrationer som sådana liksom. Eller jag tycker att det är fantastiskt när folk faktiskt går ut och visar sitt missnöje eller liksom, och särskilt när man är många. Men jag tycker att det är så pass mycket viktigare att man organiserar sig.
Mm. Det är ju det som är tanken, att en demonstration ska vara, att man organiserar sig. Men det är ju inte det om det inte följs upp på något sätt. Då står man ju bara där. Alltså det måste ju finnas en organisation bakom. Det kan inte bara vara liksom en person som har dragit ihop det här och sen inte har någon plan med det, eller som sen inte går ihop med alla de här tusentals som faktiskt var där och ser till att, jag vet inte, man skriver en motion, jag vet inte hur det här funkar, till utrikesministern eller någonting liksom som syftar till en kontinuerlig förändring.
Ja, eller att man typ så här, okej, men vi har upptäckt att många som inte ser vita ut blir misshandlade på gatan. Vi startar nattvandring.
Mm.
Eller vi ser till att finnas liksom på plats för olika, eller vi hjälper till med läxhjälp, eller alltså så här, man kan, det finns mycket saker man kan göra, men som inte ger någon cred. Liksom som kanske verkar tråkigt. Jag vet inte, någonting är det ju, eftersom folk hellre så här, att hända ett event, kanske går dit och sen tycker att de är färdiga med sin politiska movement. Liksom.
Ja, om man ska vara lite, kanske lite schysst, eller försöka se på liksom det här fenomenet som jag verkligen håller med om är sant, på ett mer, på ett snällare sätt kanske. Man kan fråga sig så här, varför är det så svårt för folk att organisera sig i dagens läge? Alltså, det är svårt för en själv också, vill jag säga. Alltså nu, jag har varit organiserad i många saker, men jag tycker att det är jobbigt. Eller det tar emot, det är svårt. Och jag vet att det är många som också tycker det.
Mm.
Man kan fråga sig, var kommer den här hopplösheten ifrån? Eller vad bottnar det i att man känner att man kanske faktiskt inte kan göra någon förändring? Alltså i många frågor...
Men är det ens det?
Ja, men jag undrar det.
Är det, eller? Det som är anledningen?
Alltså annars, det som är kvar är ju att folk inte bryr sig.
Nej, men jag tänker att det handlar om att folk är lata. Alltså jag tror att folk bryr sig. Men också tycker jag att det som är så tydligt med sociala medier och just det här med varumärke och sånt där.
Mm.
Det är ju inte som att du... Alltså det känns som att det är så mycket som baseras på hur du ser ut i sociala medier.
Mm.
Och du får ingen... Du får inte massa följare av att nattvandra om du inte gör en stor grej av det på internet.
Ja, men det fordrar ju att det är det som är folks incitament, tänker jag. Alltså jag tror att det finns.
Jag tror att det är. Alltså, jag tror att det är väldigt många som...
Alltså många slaktivisters,
ja,
så att säga.
Ja, exakt. Inte folk generellt, utan de som... Jag tror att det är... jag tror att de brinner för frågorna på riktigt. Men jag tror inte att de är så helt omedvetna om att det kommer ge dem bra sociala medier, cred och fans och jobb och liksom plattform och sånt där. Och sen behöver du ju typ inte ens ha någon fråga. Du kan ju bara ha en åsikt.
Mm. Jo, men absolut. När det kommer till just dem som bygger sitt personliga varumärke på vad de är engagerade i för politiska frågor, då tror jag nog också på den förklaringsmodellen. Alltså kanske inte att de är lata till och med, utan snarare att de bara... Det är inte det de är intresserade av egentligen. Att liksom, i första hand så kommer att bygga sitt eget varumärke, att vara en go-to-person för medier och liknande när det kommer till frågor som handlar om de här sakerna som de har uppmärksammat då. Och det är ju alltså, ja, det är kluvet, för det är samtidigt, är det inte så det är lite att vara en kommunikatör typ liksom, för någonting? Jag vet inte. Alltså man är ett ansikte utåt för en stor... Jag tycker det är fel. Jag tror inte på den typen av hierarkisk organisering. Men det verkar ju vara så man ordnar saker i samhället.
Ja, eller vad menar du med kommunikatör? Alltså jag tänker att en kommunikatör är ju den som kommunicerar det som någon annan tycker. Mm. Men det här tycker jag är bara så här, de kommunicerar bara vad de själva tycker.
Mm.
Alltså det handlar ju mer om att bli en influencer.
Liksom. Ja, men precis. Alltså det är väl i och för sig där det är. Att de står ju inte för någon rörelse. Liksom, utan nej, de står för sig själva.
Ja.
Mm.
Och det är också så här, jag tycker också att mycket av aktivismen i Sverige hämtar väldigt mycket inspiration ifrån aktivismen i USA. Och att man använder typ samma metoder, liksom. Man använder samma argument. Även, jag ser ofta liksom argument som är väldigt lika, eller liksom exakt samma argument som man ser i debatter eller kommentarsfält på amerikanska bloggar eller så. Medans, vilket så här, Sverige har ju alltid velat vara som USA, liksom.
Mm.
Men jag tänker lite på när min pappa och jag pratade om någonting. Min pappa är från Chile och kom hit som flykting. Och han pratade med mig om någonting. Jag minns inte vad vi pratade om, men han sa så här, men studenter, studentrörelsen. Han sa någonting, och i förbifarten var det som att han utgick ifrån att studenter alltid är viktiga i en politisk movement. Liksom. Mm. Och sen så tänkte jag bara, lol, alltså I wish det fanns en studentrörelse. Men du och jag som pluggade ihop, jag kan inte säga att jag minns att det fanns ett stort politiskt engagemang. Alltså en studentrörelse på det sättet. Som där var det ju så här, studentrörelsen var viktig för att demonstrera mot diktaturen i Chile liksom. Mm. Och typ organisera demonstrationer och göra typ för de unga. Och även i andra länder så har man sett liksom att revolutionen börjar på universiteten typ. Här tycker jag att folk bara så här, går dit, går hem, kanske är med i studentrådet eller något.
Mm. Ja, men det är ju inte så längre här i alla fall. Det har varit så en gång i tiden, och så alltså, studenter har ockuperat byggnader och sådär. Mm. Och ställt liksom statsministern till svars och så. alltså på 60, 50, 60, 70, mm. kanske till och med 80-talet så var det så, men nu har ju den grejen helt dött ut. Och ja, men då är det också en större fråga om vad som engagerar folk och vad som kan få folk att faktiskt gå man ur huset för att kräva någon slags förändring. Jag vet inte, jag kan tänka att det är himla svårt att veta hur man ska gå tillväga att faktiskt få till någon slags förändring. Det känns många gånger som att vad man än kräver så får man inget gehör. För att man är liksom inte, man är inte så viktig helt enkelt. Alltså man har inget inflytande över samhället. Och det är så många parter som ska komma överens och det blir en kompromiss som liksom ingen är riktigt nöjd med. Så därför tror jag att det är svårt för många, till exempel studenter, som kanske många gånger är i början av sitt vuxenliv och sådana saker, som har andra saker att tänka på också. Jag tror det är svårt för dem att förstå hur de ska få till någon förändring. Kombinerat med att man har det ganska gött i Sverige. Liksom. Alltså, man har ingen liksom, sån diktatur att bekämpa eller protestera mot.
Mm.
Alltså, jag förstår, det din pappa säger är ju verkligen sant. Liksom. Studentrörelser har startat många liksom, uppror och protester. Även i Iran där mina föräldrar är ifrån. Men också i Europa.
Mm.
På 60-talet hade vi något som kallas för situationiströrelsen. Som var liksom ett gäng, bland annat då ett gäng socialistiska studenter. Som krävde sociala förändringar och sådär.
Ja, precis. Jag tycker du eller så här, jag vet inte om det handlar om att folk inte organiserar sig för att de inte ser en förändring. För jag tror att det är många i vår generation som aldrig har organiserat sig. Så de har inte ens funderat på huruvida det kan ge förändring eller inte. Men jag tror att du pinpointade det här med att vi har haft det bra i Sverige under en lång tid. Jag tror att folk har blivit väldigt bekväma. Folk har glömt bort, man har tappat kunskapen om hur man organiserar sig, för man har aldrig behövt göra det. Och sen tror jag faktiskt lite har att göra med att vi i Sverige, i alla fall idag, jag vet att alla inte kommer hålla med mig, men att vi är ganska så här rädda för att prata med varandra, rädda för att vara sticka ut, rädda för att kräva för mycket, alltså att hela den här svenska janteängsligheten, typ att man så här, man gör bort sig om man är på en demonstration, typ. Man skämmer ut sig om man skriker slagord liksom, eller sådana saker. Så jag tror att det är en kombination där.
Alltså jag älskar ju jante. Jag tycker det är världens,
jag hatar jante.
Jag tycker det är världens bästa grej. Man ska fan inte komma här och tro sig. Nej, man skämt åsido så.
Det är för att du är från Gävle.
Ja, det är för att jag är från Gävle.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och jag är från Stockholm.
Ja, så är det. Men ja, alltså vad det gäller det här med att man har glömt hur man organiserar sig, det är ju livsfarligt att det är på det sättet, om vi nu utgår från att det är så. För att vårt, många liksom rättigheter och många saker som generationer innan oss har byggt i vårt samhälle håller ju på att urholkas, eller har urholkats ordentligt. Mm. Arbetsrätten exempelvis. Ja, supertydligt exempel är ju det här med allmän visstid som numera är praxis.
Mm.
Man kan bara stapla korta anställningar på varandra. Efter 2 år kan man bara skita i den personen. Hej, tack och hej, du får gå. Du får inget mer. Och i sådana lägen så är det ju viktigare än någonsin att faktiskt ha kunskap om hur man organiserar sig. Hur man organiserar sig fackligt, vad man kan kräva, kunskap om lag och rätt och så vidare.
Mm.
Sitter man inte på den kunskapen så är det livsfarligt att bara vara passiv. För att då fortsätter ju, då eskalerar ju urholkningen.
Ja, jag kommer att tänka på ett så här fint exempel från min barndom på organisering. Jag bodde i Skarpnäck fram tills att jag var 11 typ. Och då skulle de lägga ner kulturhuset som vi hade i Skarpnäck. För att nu berättar jag bara fragment utifrån en så här 7-8-årings perspektiv.
Mattias Gardell var där.
Ja, men precis, precis. Nej, men det som jag tänkte på var att pappa berättade ju då att det var Moderaterna och politikerna som hade bestämt att vårt kulturhus inte skulle få finnas kvar för att de hatar kultur och vill bara göra vinst. Ni hör ju hur jag har blivit uppfostrad. Och nej, men det som hände då var att man, jag kommer inte ihåg om det var någon organisation bakom, jag tror inte det. Men Mattias Gardell var ju, tror jag, en av initiativtagarna. Han bodde också i Skarpnäck. Och jag gick i samma klass som en av hans alla barn. Han hade ju några styrbarn eller hur. Men i alla fall, det som hände var att man arrangerade ett fackeltåg.
Mm.
Det skulle vara en sån här politikersamtal, typ när politikerna träffar så här folket och typ pratar med folket och ska ha en så här medborgardialog eller något, jag vet inte vad det heter.
Som när Lasermannen härjade och de
We shall overcome.
Rinkeby Folkets hus.
När hon Friggebo bara, nu tycker jag att vi sjunger. Ja, men precis, en sån sak. Man ska kunna ställa frågor till politikerna och sånt, vilket jag tycker är, så här, det är en väldigt viktig sak. Men vi arrangerade, eller de arrangerade ett fackeltåg. Jag var bara typ 8 år och fick en fackla i handen. Men det var en väldigt mäktig upplevelse för mig att som liten se hur man, för då det var flera barnfamiljer, vi var många barn som var med där, för att jag gick ju på kör där, jag hade biblioteket där. För mig var det här kulturhuset liksom en trygg och rolig plats att vara på. Jag dansade där och jag kunde gå hem och gå dit själv, för att det var inte inne i stan eller så. Och vad som hände var att vi kom till den här platsen i Bagarmossen där mötet var. Och jag minns det här så tydligt. Mattias Gardell var iklädd en... Har jag berättat om det här?
Ja, för mig har du berättat. Det är jätteroligt.
Han var iklädd en sån här, vad heter det? En sån här huva som döden har.
Ja.
Och en sån liksom döden outfit. Och så kom han med ett lie. Och stegade fram mot de här politikerna som satt på rad då, längst fram vid, i Friggebo-stilen. Och gick liksom, stegade fram så här. Och jag minns inte om det var trummor eller om det bara var den stämningen. Men det var liksom dödsstämning.
Det var domedagen.
Ja, och sen så var det några killar som hade burit in också en kista. De hade snickrat ihop en kista.
Alltså det, ambitionsnivån är
ja,
så hög.
Ja, alltså 90-talet.
Oh, ja.
som det stod Skarpnäck på. väldigt symboliskt, så hamrade de ner då spikar
i kistan
som det står Skarpnäck på.
Så men alltså, vad hände? Överlevde kulturhuset utifrån det här?
Ja, det var det jag skulle komma till. Mm. Och vi barn fick vara med och ställa frågor och liksom det var någon unge, jag vågade inte ställa någon fråga, men det var ett barn som frågade, varför ska ni lägga ner biblioteket? Är inte vi värda det? Och så här, jag vet inte om det var regisserat att någon förälder hade viskat. Men det var i alla fall, jag kände som unge att det var en väldigt mäktig upplevelse att få vara med och förändra, alltså påverka någonting.
Ja, alltså jag förstår verkligen det. Och det är en helt fantastisk berättelse tycker jag. Alltså från liksom...
Mattias Gardell.
Alltså, ja, men alltså från det här med att man fick en fackla i handen till att det spikas ner, spikar i kistor och så här. Engagemanget är liksom beundransvärt. Och det är så roligt att höra att det också gick bra och så vidare. Alltså man blir verkligen, här kan man snacka om så här hoppingivande historia. Mm. Men tyvärr, om jag ska komma in och vara negativ Nancy som vanligt.
Förstöra min
Jag måste tyvärr förstöra det här lite grann och säga liksom att jag tror att vi lever i en annan tid idag. Jag tror att en sån manifestation absolut kan ordnas under liknande former. Alltså om man bara får med sig Mattias Gardell liksom, så har man ju ganska stort liksom teatralt påbud redan där. Men vi ser ju till
vilket
exempel...
Vilket man säkert kan få,
absolut,
för han är alltså, en aktivist. Han är ju ofta ute.
Absolut. Han och Edda Manga också är ju skitduktiga och ute och liksom håller på.
Mm.
Men vi ser, om vi tar ett exempel med barn inblandade, för jag tycker att det blir så himla tydligt då hur mycket det här samhället skiter i allihopa. Mm. Vi tar till exempel de här barnfamiljerna som skulle bli vräkta av Svenska Bostäder. Kommer du ihåg det här? Det var i Tensta och Husby tror jag, för några år sedan. Så var det några barnfamiljer som hade bott i korttidskontrakt i hyreslägenheter med ett fast datum då de skulle bli vräkta. Men det här datumet, om jag inte missminner mig, sköts upp hela tiden så de fick bo kvar längre och längre liksom, och etablera sig och så vidare, och det är små barn, de är nära till skolan, jada jada. Till slut så kom den dagen då Svenska Bostäder bara, nej men tack och hej, nu får ni packa ihop och gå liksom.
Mm.
Och det här möttes av protester för att nu har de här familjerna hunnit etablera sig, de har ingenstans att ta vägen, Svenska Bostäder erbjuder inga byteslägenheter, de hjälper dem inte med ett skit liksom. Mm. Då står de här familjerna här, liksom barnen blir hemlösa, föräldrarna har ingenstans att ta vägen, ingen kan göra någonting. Och ändå så får de inte bo kvar här. Alltså det hölls ju sådana medborgardialoger, det var protester, det var liksom, du har säkert med själv också. Jag vet att bland annat Linnea då som var här förra veckan var med och arrangerade en del protester i det här. Och jag var själv med på en del grejer. Men ingenting förändrades. De fick inte bo kvar till slut. Och jag menar liksom att jag önskar att de här protesterna och de här liksom arrangemangen hade räckt, de här organiseringarna, för att de här familjerna hade fått kvar i lägenheterna. Men det gjorde inte det. För att det var någonting annat som var starkare. Och jag undrar kanske lite grann vad det är. Jag undrar om det är liksom en annan prioritering som vi har gjort i samhället. Jämfört med till exempel för 20 år sedan.
Ja, precis. Det är väl svårt att veta om det så här hade förändrat något med mer aktivism. Men vi kan väl säga att det hade kanske inte förändrat någonting om alla hade gått in och gjort en recension. Tryckt en stjärna på Svenska Bostäders. Alltså så här,
ja. Gjort en Instagram-post och bara, om du bor i Svenska Bostäder, då kan du sätta press på dem.
Och sen avkräft random mediepersoner på ansvar. Ja.
Precis. Lotta Lundgren, nu måste du fan säga någonting.
Men också så här, är det inte typ alltid kvinnor man
ställer? Det är alltid kvinnor.
Det är aldrig så här, Erik Haag, nu fan får du tala ur skägget.
Ja, men jag sa Lotta Lundgren med flit, just för att det är alltid kvinnor. Det är så jäkla hycklande.
Ja, precis. Och det är ju också kanske mer kvinnor som ställer dem till svars. Men det är ju sällan man ställer. Alltså, jag tänker att det är, men det är också det här, det är ju en så här häxjakt i ordets rätta bemärkelse.
Och vi är häxor, så vi vet ett och annat om det.
Så vi känner vi oss träffade. Det är allt handlar. Jag skojar, det är inte det.
Folk har häxjagat oss.
Ja, sluta häxjaga oss.
Nej, självklart inte. Alltså jag har själv varit en sån slaktivist. Eller så här. Jag vet inte. Jag har också varit där och hetsat på nätet. Kanske inte så faktiskt mot enskilda personer på det sättet. Eller försökt shama liksom någon individ till att säga någonting och så. Nej. Men jag har varit där och så här berättat historier och trott att det gör någon skillnad.
Just det, för det du sa om berätta historier. För det tycker jag kan vara... Jag kan se en poäng i att berätta historier. För att det handlar lite om representation också, tänker jag. Alltså att det är viktigt att... När man pratar om till exempel MeToo, att det inte bara är så här vita kvinnor med makt som får höras eller så. Utan att man, och då kan man ju använda sociala medier som en plattform för att berätta. För att i vissa fall, och det är ju det här som intersektionell feminism handlar om. Att i vissa fall så är det ju olika förtryck som samspelar. Eller ofta så är det olika, man är inte bara kvinna liksom, man är också... en arbetarklasskvinna eller en invandrarkvinna eller en pensionerad kvinna, eller man kan ju vara olika saker samtidigt, och att hur de olika sakerna eller olika kategorierna eller förtrycken eller vad man vill kalla det samspelar. Så jag kan tycka att det finns en poäng i att lyfta historier eller berätta sin egen historia.
Men vad tycker du om det här scenariot? Du skriver i en Facebookgrupp så här, som är separatistisk. Bara, hej alla tjejer, jag skulle vilja prata om en grej.
Vänta, får man säga hej alla tjejer?
Ja, det var precis det jag tänkte komma till.
Okej, förlåt att jag spoilade.
Nu spoilade du.
Ja.
Jag har varit med om någonting jättehemskt, eller jag känner en person som har varit med om någonting jättehemskt, så berättar du en superhemsk historia. Jag skulle behöva juridisk hjälp, exempelvis, eller en myndighetskontakt att vända mig till. Och de fem första kommentarerna du får på det här är, du måste faktiskt tänka på att alla är inte tjejer i det här forumet.
Detta är ju life.
Ja, precis. Och jag menar så här, är det här en rimlig representationsaktivism?
Nej, men också så här att man kan känna, till exempel, jag säger ju man, jag säger inte en.
Nej.
Ja, skitsamma. Nej, men jag kan känna att... att det, är så här, det spårar ur det som är viktigt. Liksom. Och jag tycker att det är viktigt att med liksom, inkludering. Det är inte det att jag tycker att det viktig, Alltså att man ska skita i och inkludera transpersoner eller icke-binära. Eller liksom för den delen andra som inte passar in i normen. Det är verkligen inte det. Men jag kan känna att ibland så får det mer fokus än det som var det viktiga.
Mm.
Och det blir mer fokus på att så här, vinna PK-poäng. Alla andra säger, hej, jag har ingenting här att säga. Men glöm inte att säga icke-binäriskt, typ.
Ja, jo, men det är det jag menar. Eller jag verkligen håller med och tycker att det hakar i det du säger om att bygga varumärke. Mm. Så istället för att ha någonting rimligt att säga, ge dig ett svar på, du kan vända dig till den här myndigheten, eller om till exempel en kvinnojour som kan ta emot din vän, eller här är en jurist som du kan prata med. Du vet, det du har att komma med är så här, ja, men vi är inte alla tjejer här. Då kan jag känna så här, på vilket sätt har du gjort en gärning för icke-binära i samhället nu?
Mm.
Istället för att bara positionera dig som en person som minsann tänker på icke-binära mer än vad Alexandra gjorde när hon skrev det här inlägget. Liksom.
Precis, och så här, utmåla mig som jag var lite sämre feminist.
Precis,
nu.
Det är den för grejen att, också.
Ja, men precis, för att det alltid är någon typ av så här shaming. Det är alltid man ska lägga skulden på någon.
Det är alltid den här, det är liksom en antagonism som pågår. Man kan inte driva aktivism genom att, som du säger, sparka åt alla håll. Att liksom alienera personer som kanske, alltså du är inte med i den gruppen för liksom att du tror att alla måste vara tjejer eller liksom, ja, jag vet inte, vad är det som säger att du inte vet någonting om icke-binära situation?
Nej, men precis, och också så här att det blir en sån slapp aktivism, det blir en sån slapp rörelse, för jag tror att många av de här personerna anser sig själva vara personer i rörelsen.
Absolut, och det är
det.
Jag tror
att de ser sig själva som politiskt organiserade för att de påpekade det.
Ja, ja, men verkligen. Och det är liksom en skymf mot äkta politisk organisering. Och också för den delen mot typ transrörelsen, mot hbtq-rörelsen som har kämpat för inkludering i samhället och så vidare.
Mm.
Att så här, jämställa att 5 kommentarer på ett inlägg om att man minsann inte kan skriva hej tjejer
med
är samma sak
aktivism
som att slänga första stenen på Stonewall. Liksom.
Ja, ja. Nej, men, och jag kan också känna att så här, jag tycker det är lite farligt för att vi befinner oss. Alltså dels det gör, det är ju som du säger, det liksom splittrar människor och liksom lite kör in en kil mellan människor som annars skulle kunna mötas och organisera sig tillsammans. Och nu menar inte jag att alla i vänsterrörelsen måste sjunga Kumbaya eller We Shall Overcome.
Nej, gud nej.
Och sådär, verkligen inte. Jag är all for olika typer av organisering och engagemang.
Mm.
Men
Marx ville att vi skulle tjafsa, det är det dialektik kallar dem.
Marx är en bråkstake, han älskade bråk, han bara gick och poppade sina popcorn.
Marx i Lönneberga.
Marx, ja, han var en riktig sån.
Riktig busunge.
Han var en riktig busunge, körde upp syrran i flaggstången och poppade popcorn.
Och bara bråka nu om icke-binära.
Exakt. Nej, men jag glömde bort vad jag sa.
Nej, men det kör in en kil mellan människor. Alltså, jag håller helt med dig. Jag är 110% för att man ska tjafsa. Mm. Alltså, jag tror att det för en rörelse framåt.
Ja, absolut. Och det tror jag också. Men det jag skulle säga var att problemet är att vi lever i, alltså, samtiden just nu är vidrig.
Mm.
Vi lever i ett samhälle där vi har ett parti som är rasistiskt, som är kvinnofientligt och som är fascistiskt, alltså som bara är så genomvidrigt, och istället så sitter vi och fokar på icke-binäris och huruvida man har använt det ordet rätt eller inte, eller om någonting är sea, är det sea att äta pizza liksom,
ja. Ja,
så
men
pratar
exakt.
Vi om det istället.
Det handlar ju verkligen precis den här grejen också, att så här, man diskuterar ju inte alltså icke-binära människors vara eller icke-vara i samhället. Utan man diskuterar så här, använder du det ordet rätt nu? Om
ja.
Du säger icke-binär istället för icke-binär, är det på något sätt derailing för rörelse? Alltså så här, det är verkligen det är sån mikroskopisk, löjlig atomnivå på det hela. Alltså precis så här, är det CA att ha att äta nudlar? Är det CA med liksom...
Brända åt nudlar idag.
Ja, brända CA. Nu kallade vi brända. Nej, men liksom,
jag tycker att alla ska lämna en stjärna i recension på brända.
Nej, brända får 5 stjärnor.
Jag skojar, hon har inte ens en Facebook-sida.
Hon får 5 stjärnor i tanken.
Hon får 5 stjärnor.
I alla fall är det, ser jag med haremsbyxor och så vidare och så vidare. När man bara, eller så blir folk misshandlade för att de är svarta på gatan.
Ja,
av
men
den
exakt,
enda anledningen.
För vi har riktiga frågor. Alltså det är inte som att jag blir så irriterad för att det är, så här, det är människor som är livrädda. Alltså jag tänker typ, det var vid förra valrörelsen. Förra valet var ju 2014, i samma år som du och jag tog examen från socialantropologin. Och året där innan så var det ju, det var så en vidrig stämning. Jag minns att DN publicerade en, minns du det här? Att
ja,
vi
ja,
satt
absolut.
Och pratade om det. DN publicerade en helsida annons som var rasistisk.
Ja, det var
jag
ju...
minns inte vem det var som stod. Det var för en bok? Eller?
Det var den boken, den så här, skuggsamhälle eller så här, invandringens skugga.
Just det, som utmålade invandringen som en kostnad. Och ja, den var rasistisk.
Liksom. Ja, det var det. Och det var en jättestor debatt om det. Liksom.
Ja, och du och jag satt och vi satt på ett fik och pratade om hur den här krypande känslan man har i kroppen av att man känner sig så här ovälkommen i det enda landet man kan kalla för ett hem, för både du och jag är födda här och har levt här i hela våra liv.
Mm.
Och vi är liksom barn till invandrare och ingen av oss ser ju ut att vara så här vita, svenska, vanliga
Nej.
Kids liksom.
Nej, precis.
Och hur vi stod på tunnelbanan och bara, gud, är han en person som ogillar mig? Alltså så här, hur det kröp i kroppen. Att man, och då är du och jag inte ens de mest utsatta
Nej.
I samhället, för både du och jag har ganska så här, kulturellt kapital, vi har utbildning, vi kan svenska flytande, jada liksom. Mm. Men Nej. Att det finns människor som blir knivhuggna för att de är svarta,
ja,
punkt liksom.
Precis, det är den enda anledningen till att de blev knivhuggna. Då kan jag känna att det inte alls så viktigt för mig att man har haremsbyxor eller äter nudlar eller pizza eller vad fan det nu kan vara.
Nej, alltså det blir en sån jävla bortskämd liksom fråga. Så här, ja men visst, du kan sitta här och diskutera haremsbyxor eller inte liksom. Men kan vi så här...
Men det finns en tid och en plats för allting liksom.
Ja. Ja, men lite. Och jag kan känna att vi inte har råd att ta det nu.
Nej, just nu känner jag också att vi inte har råd att ta det. Alltså jag kan tycka att självklart de här sakerna hänger ju ihop. Liksom, om du nämnde intersektionalism tidigare. Eller intersektionell analys. Och där ser man ju liksom att ja, men om en kultur kommodifieras, det vill säga görs till en vara och säljs till vita personer och därmed får ett upphöjande till skillnad mot när personer som faktiskt tillhör den här kulturen ursprungligen och så vidare utövar den.
Nu pratar du om CEA.
Nu pratar jag om CEA. Då ses det ner på. Ja, då kan vi prata om någonting som kallas för liksom kulturell appropriering och vad det har för konsekvenser för de här människorna i samhället.
Ja.
Men jag kan känna lite så här, jag vet inte, haremsbyxor, jag antar att jag kan claima det lite grann som descended of the Middle East liksom. Och jag bara säger det här och nu. Det är lugnt. Ha haremsbyxor. Det är okej. Okay. I'm answering
Ge
for my
Roshin
people.
Ge Roshin en etta i betyg på Facebook.
Jag svarar för hela mitt folk när jag säger det.
Men också
får
så
vi äta tacos, Alexandra?
Nej, det är bara jag som får äta tacos. För jag är från Mexiko. Nej, det är jag inte. Men jag är från, vad heter det? Sydamerikalandet.
Ja, det stora landet i syd.
Ja, nej men verkligen också så här det som vi började med att prata om. Att man hetsar mot enskilda individer som inte har någon makt att förändra någonting. Det är så här, för jag har sett flera gånger att personer som kanske rasifieras och som har mycket större plattform och maktposition än kanske någon så här tonårstjej men som är vit, att man kan så här hetsa mot den och bara, du har dreads, det är CIA, liksom. Ja. Och så bara få liksom värsta hetsen mot den personen, en massa kommentarer eller jada. Och sen kan man så här, men vänta, du sa att du var intersektionell feminist. Hur kan den här lilla tonårsungen som inte typ som går i gymnasiet eller någonting, hur kan den vara liksom ha en större maktposition än dig? Här är det faktiskt du som har makt för du är vuxen, för att du är högskoleutbildad, för att du jag vet inte, är programledare eller
bara det faktum
liksom, jag vet inte, bara någonting liksom.
Bara det faktum att personen i fråga faktiskt är vuxen, alltså bara
ja,
det.
Ja, men precis, och då kan jag och det behöver inte en svara så, men att man, så här, man vill alltid vara den förtryckta.
Mm, ja, det finns ju absolut en tendens till så här förtryckar Olympics liksom.
Ja, men det är någon romantisering kring att vara förtryckt.
Alltså det vill jag förvisso säga att jag tycker att många liksom som kanske inte direkt har ett äkta förtryck eller som liksom har ett ganska i en intersektionell matris ett ganska lågstående förtryck. Mm. Typ att man är så här, jag vet inte, vit, heterosexuell men kvinna till exempel i sina bästa år. Alltså jag kan känna att det finns en tendens att vilja claima förtryck från grupper som inte är så förtryckta också. Men det är ju lite
vad menar du då från grupper som inte är så förtryckta?
Ja, men typ att så här, ja, jag vet inte.
Om en vit kvinna som
håller på med BDSM till exempel.
Ja, kul.
Och,
ja.
Bara, och så bara blir jag blir kink-shamed.
Alltså man, snälla, okay,
men det
vi måste
inte så
typ
farligt.
Ha ett avsnitt om kink-shaming och sex och sånt. För det kan ju också säga, man bara, nej, alltså du är inte förtryckt i samhället.
Nej.
Bara för att folk tycker att det är lite freaky med BDSM.
Nej,
det är så här, det gör inte att du kommer inte bli knivhuggen på gatan.
Nej, exakt. Alltså, om inte din arbetsgivare vet om det, finns det ingen risk för dig att du inte får ett jobb för att du håller på med BDSM.
Nej, men det är inte som att så här, du har ett...
Du har en hudfärg som gör att du inte får...
Muslims namn, så du får... Ingen av lägenhetsannonserna du ringer på är tillgänglig när just du ringer.
Precis.
Det är så här, du håller på med BDSM, men jag blir så irriterad. Men alla vill claima ett förtryck.
Ja.
Och det är ju för att det är så man får status.
Ja, man får åtminstone uppmärksamhet som är liksom hårdvaluta, antar jag, i just idag i alla fall.
Ja, och det är ju för att vi lever i ett så himla individualiserat samhälle. Mm. Där, för att glöm liksom inte att, och nu säger inte jag det till dig, utan typ till alla så här. Jag tycker att vi glömmer bort att Sverige är ett så himla nyliberalt land.
Mm,
alltså vi har genomfört så mycket reformer. Vi ska liksom välja allting. Du ska kunna välja vilket material det är i, jag vet inte, i hiss, förtöljens tyg. Typ. Alltså så här, och annars så är det liksom katastrof och kommunism. Typ.
Ja, precis. Och jag tänker liksom att... Den insikten tror jag verkligen är A och O, om man ska avsluta på en kanske lite positiv ton. Den är A och O för att faktiskt lyckas med en organisering som är bortom det. Se bortom individen, se bortom ditt omedelbara nätverk och försök bilda någonting, gå ihop med folk som du kanske inte annars hade gått ihop med. Hitta en gemensam sak, rädda den lokala vårdcentralen.
Ja.
Gå ihop med din granne som är moderat och rädda den lokala vårdcentralen.
Ja.
Om den personen vill det.
Ja.
Istället för att hetsa mot Cissi Wallin på Instagram.
Ja, men verkligen, eller så här, hetsa mot eller också så här, att det är ju både så här högertroll som gör det här och vänster folk som gör det här. Alltså alla borde sluta hetsa och organisera sig istället.
Sluta hetsa, organisera er.
Bra.
Ja,
bra. Ska vi avsluta så?
Vi kör.
Ja, hej då.
Tack för oss. Hej då.